Och till våran gård, Nygården, dit kom det kolportörer, som det hette, predikanter från Frälsningsarmén och från EFS och från Missionsförbundet. Alla är välkomna hit, sa min farfar. Och så var det så att därför att han hade sån öppen attityd kände alla att de ville komma. Så det var fullt i stora salen hemma. Jag är ju uppvuxen med stugbönemöten. Har du hört talas om någonting sånt? Och jag kan säga, de skulle nog ha fått binda mig om inte jag skulle vara med. Jag ville vara med. Jag upplever det här så ljust och härligt. Och jag är så ofattbart gammal. Nu ska ni höra något häpnadsväckande. Jag minns de där stugmötena hemma. Man böjde knä då man skulle be. Är det någon som har varit med om det? Och jag menar ju inte att det yttre är viktigt. Men jag tror ibland att det kan göra någonting med oss. Även kroppsställningen. Jag vill falla ned i ödmjukhet inför Gud. Det var ju som dramaföreställningar, som minns jag det. Det var alla möjliga människor. Jag minns Ivan som kom. Han var absolut inte bekännande kristen. Och levde ju inget sånt liv egentligen. Men då pappa hälsade honom välkommen. Han klev in i bönemötet och ville vara med. Och han sa, det var ett bra möte ikväll. Så där är jag uppvuxen. Och jag dramaföreställning. Lilla jag, 7-8 år. Jag böjde knä vid en pinnstol som jag hade burit in ifrån köket. Och så låg man och kikade där mellan spjällorna. På dramat. Jag minns atmosfären. Hur jag kunde uppleva skeendet. Mamma och pappa som egentligen var ganska blyga och tystlåtna människor. Men så var det precis som Guds andes vind kom in där i den där bönegemenskapen. Och jag låg där och tittade. Och såg även pappa och mamma både skratta och le. Tala i nya tungomål och lovprisa Gud. Så är jag uppvuxen. Och när jag var 14 år. Är det någon som minns? Är ni så friska i sinnet? Så ni minns hur det var att vara 14 år. Man tyckte ju man var väldigt vuxen. Fast det var man inte. Mitt där i gränsen var till vuxenlivet. 14 år. Och en del kanske tycker att det här låter överdrivet och fånigt som jag säger. Jag var 14 år. Och jag brottades med Gud. Jag kan minnas som det var igår. Den där kampen som jag hade inombords. Och i efterhand har jag ju förstått att mycket av det jag brottades och kämpade med, det hörde ju samman med kallelsen. Vägen som Gud hade för mitt liv. Och i den där avgörande perioden, då hade jag den ofattbara lyckan att bli medbjuden av några äldre ungdomar till stora stan. Och till en stor församling där man utan överdrift kan säga att elden var lös. Har ni hört sånt talesätt? Se frälsningssoldater här nere, blod och eld, mina vänner. Det är ju Bibelns språk. Säg inte att det inte går att förstå. Börja läsa Bibeln och ta reda på vad sådana där uttryck står för. Elden är ju i Bibeln en symbol för anden, andens person och andens verk. Elden var lös. Kanske låter skrämmande, men det var det inte. Men det var respektingivande att kliva in i det skeendet. Jag minns det där mötet, första mötet. Det var många, många hundra människor samlade. Jag tyckte nästan att det var som att kliva in i ett eldhav. Jag hade nog aldrig varit i ett sånt stort sammanhang förut, tror jag. Aldrig sett människor ha en sån utstrålning av glädje. Aldrig hört en sån bön, en sån lovprisning, en sån sång. Och jag lovar dig, pastorerna bör inte skrika ifall sett Jesus så här. Det förstod till och med en liten knatte som jag. Och jag kan säga att jag kände hela mitt inre skälvde. Jag tyckte det var precis som hela atmosfären bara vibrerad av Guds helighet. Och mitt under predikan händer någonting ofattbart. Jag fattar inte hur det gick till. Jag bara berättar vad som hände. Jag sitter inklämd i en bänk. Det är minst 15 personer i den bänken. Jag sitter inklämd där. Och mitt under predikan, pastorn står där framme och predikar om vad det innebär att bli en lärjunge till Jesus. Många hundra, och jag, lilla jag, sitter där nere och känner att han talar rakt in i mitt liv. Och mitt under predikan glömmer jag att jag är en blyg liten bondpojke. Glömmer allt sånt där. Jag fattar inte vad som händer. Det är som en osynlig hand tar tag i nackskinnet på mig. Jag reser mig upp. Tränger mig ut i gången. Och börjar stolpande gå framåt i den här stora salen. Det var ingen som hade inbjudit och sagt: där är botbänken och där är altarrunden och dit ska du gå så här. Ingen har sagt något sånt. Han står där och predikar. Någonting händer med mig. Och medan jag går framåt så händer också det som givetvis är en katastrof för en liten osäker 14-åring. Jag börjar storgråta. Jag har funderat på det genom livet. Varför jag grät. Och jag kan inte förklara det. Ledsen var jag absolut inte. Och ingen får bli skrämd och tänka att det där låter förskräckligt. Ska man möta Gud så måste man gråta. Nej. Det kanske var alldeles underbart att få gråta ut lite grann. Tror inte ni att tårar kan rymma mycket av frihetslängtan? Jag har tänkt så här. Då jag med min oförlösta längtan efter Gud. Då min oförlösta längtan möter den här atmosfären som är så fylld av hans närvaro. Och jag i den atmosfären vågar liksom sätta min längtan i rörelse. Då är det precis som någonting bara brister på innersidan. Och det var alldeles underbart att få gråta. Jag kommer fram och jag sa att jag är så gammal så jag minns hur de böjde knä. Jag tittade där mellan tårarna och så såg jag en sån här plattform och där kröp jag ner på knä. Och pastorn, han var så lugn och samlad. Han blev inte irriterad på det. Han bara slutade upp ett ögonblick och sa: här är en ung man som söker Kristus, så sa han. Här är en ung man som söker Kristus. Är det någon som vill vägleda honom medan jag fortsätter min predikan? Så tog jag stegen in i Guds rike. Kom fram en gammal farbror. Han var nog inte utbildad pedagog, men han hade huggit timmer i skogen. Han hade valkiga, väldiga jobbarnävar. En gammal farbror. Han böjde knä bredvid mig och la handen på min axel. Och tänkte jag, det har känts som den där handen har följt mig genom alla år. Vad heter du, pojke, sa han. Ingemar, sa jag. Jag minns nu det är med målbrottstiden också. Det bär inte riktigt. Han frågade mig konkret vad jag ville ha förbund för. Han läste bibelord som säger att om vi bekänner vår synd, då är Gud trofast, han förlåter oss. Och det var något märkligt med hans sätt att läsa. Liksom bara där på knä då han talade om de där orden. Då var det precis som en dörr öppnades för mig. Och jag började ana. Vad det innebär att våga ta Bibelns ord till sitt hjärta som Guds personliga tilltal till mig. Och han bad före och jag efter, medan hans finger låg kvar på bibelordet som talar om förlåtelse. Så bad han före och jag efter en bön där jag tackade för syndernas förlåtelse, för frälsningen. Och medan jag hör mina läppar uttala den här bönorden, så bara jag fylls av en obeskrivlig glädje. Och när jag reste mig upp och torkade mina tårar, så visste lilla jag. Jag var bara 14. Jag visste inte så mycket, men en sak visste jag alldeles säkert då. Jag har tagit ett steg över en tröskel och det finns ingen väg tillbaka. Och så kom jag hem mitt i natten och tassade in i pappa och mammas sovrum och viskade: pappa, jag har blivit frälst, sa lilla jag. Jag visste det, sa han. Och så gick han upp, klockan var 2 på natten, och tog fram en jättefin skinninbunden liten bibel. Där hade han redan skrivit in mitt namn och ett minnesord. Den här har legat och väntat på dig, sa pappa. Det där var de första stegen. Jag satt och tittade lite i backspegeln när jag åkte hit idag. Och jag tänkte, det är ofattbart. Det är ofattbart att jag får leva det här livet. Att ända sedan jag var tonåring har jag fått ägna mitt liv åt att försöka presentera honom som frälste min själ. Jag vill läsa en bibelvers från andra Korinterbrevet kapitel 8 och vers 9. I Jesu namn. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik, men blev fattig för er skull. För att ni, genom hans fattigdom, skulle bli rika. En gång till. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik, men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Amen. Tänk att Gud blev människa i Jesus Kristus. Det är ju ofattbara saker vi rör oss med. Det svindlar för min tanke. Man kan säga Gud steg ner från sin tron. Han såg ett vilsegånget människosläkte. Han såg smärtan och trasigheten. Han kliver ner från sin tron. Han tar av sig sina konungsliga kläder. Och då får vi se att under dem bär han en enkel slavdräkt. Han blev allas tjänare då. Och han låter sig födas in i vår värld. Trampar den här sargade världen under sina fötter. Går från by till by, från stad till stad. Talar så att människomassorna känner hopp. Förmedlar syndernas förlåtelse. Och det skapar kraft i hans ord. Bara han säger dina synder är förlåtna, så känner människor hur bördor lyfts av. Och man börjar ett nytt liv. Vilken underbar Jesus rörelse vi läser om i de 4 evangelierna. Ingen har varit så radikal som han. Ibland tror ju vi i Sverige att om vi nästan gömmer undan evangeliet, då ska kyrkan kanske attrahera sin samtid. Det är nog bara här uppe i Norden man tänker så galet. Går man hit så vill man väl veta vad den här kyrkan står för. Det tror jag. I alla fall, det är ju intressant att konstatera att ingen har varit så utmanande och radikal och så närgången som Jesus. Då det handlar om att tala om synd, tala om syndens verklighet. Det är liksom det är ju verkligen en doft av helighet över hans ord. Men de små människorna som kommer till hans möten, de ropar inte, han kränker oss. Jag hör ingen som ropar så. Istället känner man att där i den mannens ord min frihet finns. Sjuka, plågade, de kommer från alla håll. De tränger sig fram, sträcker sina händer emot honom. I en önskan att åtminstone få röra vid den yttersta fliken på mästarens mantel. Sen jag var liten pojke så har jag fascinerats av alla de här berättelserna i evangelierna. Och ju äldre jag blivit, och orsakat av det arbete jag haft, all smärta jag har sett. Och nöd, ibland bakom glänsande fasad visserligen. Men jag har fått inblick emellanåt i vilken kamp små människor är involverade i. Då jag kände det så underbart att läsa de här berättelserna, se bilderna framför sig. Och få berätta för andra jag träffar på hur ömt och varmt och kärleksfullt Jesus bemöter människor som söker hans hjälp. Jag vill bara ta några exempel. Jag känner att jag ska berätta kort om 3 kvinnor som kommer till Jesus. Den första kvinnan, hon har inget gott rykte alls, inget CV att visa upp. Det är bara trasighet och elände. Och jag tycker mig ana mellan raderna att även i de religiösa sammanhangen så var hon inte alls välkommen. De rynkar på näsan, de har ingen tro för att hon skulle kunna bli frälst, inte. Hon är faktiskt så föraktad i stan så de använder inte hennes tilltalsnamn. Hon bara går under begreppet synderskan. Kan du känna hur det väser av förakt i mungiporna? Hon är dömd liksom och uträknad 10 gånger om. Antagligen har hon i många år levt som prostituerad. Tvingats kanske av andra, i andras våld, att sälja sin kropp, förnedras. Man kan ju bara ana vad mycket sår det måste finnas. Så kommer Jesus till hennes stad en kväll på besök. Han är gäst i ett fint hem och så mycket religiös herre. Och det verkar räcka med att ryktet går. Det står om Jesus att ryktet om honom spred sig vid omkring. Och så var det väl även den kvällen ryktet gick över torgen och gatorna. Och folk sa till varandra, har ni hört att Jesus är här? Och förr eller senare på eftermiddagen nådde det ryktet ända ut på bakgårdarna, billigt talat, och soptipparna där en sån här liten krake håller till. Jesus är här. Och det hon gör då, det gör att jag vill säga till dig, du ska inte vara så snabb och kategorisk med dina domar över medmänniskor. Det kan rymmas mer bakom fasaden än du anar. Det verkade räcka med att hon hör det här ryktet, Jesus är här, så väcker det en renhetslängtan till liv. Hjärtats ropare bryter igenom all trasighet och smärta. Hon kanske inte riktigt medveten om hur det börjar. Men plötsligt så är hon på väg. Längtan driver henne. Hon är på väg genom stan. Mot sitt stora livsförvandlande Jesusmöte. Och jag tycker jag kan se henne borta i gathörnen. Där hon står och frågar lite bly, kanske rodnar och frågar. Ursäkta, är det någon som kan berätta var Jesus är? Jag har hört att han är här ikväll. Och förr eller senare är hon utanför huset där Jesus är gäst. Hon kanske går av andra i skydda mörkret. Hör skratten och sången inifrån festsalen. Och man kan tänka, det måste ju vara underbart att ha kommit så nära. Det kanske var tvärtom, tänkte jag på vägen hit. Kanske någon här skulle kunna berätta om det. Att det är så det kan fungera. Då en liten människa som kämpar med skuld och ovärdighet verkligen beslutar sig för att börja närma sig Gud. Ofta kan ju den vandringen vara som att för varje steg jag tar så är det mitt eget liv som bara passerar revy och kommer emot mig. Hon är där utanför festsalen. Men någon gång under kvällen kommer hon bevisligen till en avgörande brytpunkt. Där längtans, hjärtats rop och längtan visar sig starkare än alla mänskliga hänsyn, all människofruktan, all självförakt, allt. Plötsligt finns det ingenting som kan hindra henne längre. Och objuden stormar hon rakt in i festsalen. Och jag tror absolut inte att hon hade tänkt ut på förhand att det skulle bli som det blev. Det tror jag inte. Men bara hon kommer nära Jesus så är det precis som allt går sönder. All smärta på innersidan kommer ut på yttersidan. Och fullkomligt till intet gjord och förkrossad ramlar hon ner vid Jesu fötter. Gråter så hennes kropp skakar och skälver. Gråter så tårarna flödar över Jesu fötter. Kan du se den bilden? Och förskräckt tar hon sitt eget huvudhår och försöker torka hans fötter. Man skulle kunna säga trasighet och skuld och synd, känsla av orenhet. möter helighet och renhet. Och i det mötet, åh, där faller en liten människa ner. Runt omkring står gästerna på kalaset och hånflinar. Tänker föraktfulla tankar. Betvivlar att det är äkta det här med hennes tårar. Tror inte att hon kan bli frälst. Men Jesus, han bara står där. Som en försvarssköld. Jag tycker det är så vackert. Han säger ingenting. Det räcker med hans närvaro. Jag kan ana hans blick. Den vilar på den där lilla trasiga människan på golvet. Ni får håna och döma hur mycket ni vill. Det är som han tänker så. Och så står han där som en försvarssköld. Och då hon har gråtit ut så börjar han inte ställa en massa mästrande frågor. Han bara bekräftar hennes nya liv med tre enkla satser. Som sammanfattar hela evangeliet. Vet du vad Jesus säger? Rakt ner där bland tårarna på golvet. Han säger tre otroliga saker. Dina synder är förlåtna. Smaka på det. Det är bara han som kan säga det. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Och märk att han säger dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Vad han säger med de orden är ju, du är redan på innersidan av porten. Du har redan erövrat mitt rike. Din tro har frälst dig. Din synd är förlåten. Han som ser och känner allt. För honom verkade räcka med tårarna. Hon bara gråter sig rakt in i Guds öppna famn. Dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Tycker jag kan se henne. De reser sig upp. Torkar ett förgråtet ansikte. Rätar på ryggen. Och mitt i förkrosselsen finns en resning och stolthet som man inte har sett kanske på 20 år. Och hon går rakryggad ut ur festsalen och bara vet, jag har fått en chans till i mitt liv. Jag tänkte på vägen hit. Hon kanske fick ordning på sitt liv, det tror jag. Kanske 20 år senare hade hon några små barnbarn på knä. Tänk om det var så. Och så håller hon om dem och säger, åh mina älsklingar, jag måste berätta en gång till hur det var. Jag var så slut så ni kan aldrig fatta. Jag hade kommit till vägs ände. Jag känner jag står inte ut. Jag står inte ut med mig själv. Jag hatar mig själv och min synd och alltihopa. Då fick jag höra Jesus är här. Och jag struntade i stolthet och allt annat. Jag bara sprang dit där Jesus var och kastade mig gråtande vid hans fötter. Och han sa, ska vi ta det i korus? Och han sa, dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Jesus, frälsaren med makt att förlåta synd. Det är honom jag predikar om. Orkar ni höra lite till? Då nämner jag kort om en annan kvinna. Jesus borde ha blivit irriterad för hon kommer för sent till mötet. Mitt under det att Jesus står och talar i synagogan, då kliver hon in. Vet ni vad? Hon går med ansiktet ner mot marken. Hon är har så krökt rygg. Så här kommer hon. Och jag känner bara, jag ser henne, att det är ett sånt betryck över hennes liv. Och nu är det inte jag som ställer diagnosen. Men med bävan så berättar jag vilken diagnos Jesus ställde. Han sa till människorna som var samlade. Den här kvinnan har Satan hållit fången i 18 år. Alltså jag skakar ju till bara. Jag tar de orden över mina läppar. Hur det här, var det här har börjat. Var roten till det här fanns. Var öppningen fanns för detta onda inflytande. Jag vet inte det. Jag bara citerar Jesus. Det har varit en ojämn kamp emot mörka krafter i 18 långa år. Jag kan bara ana. Jag kan ana att det handlar om ångest. 18 år. Och vad har dessa år av tortyr, om man säger så, demonisk tortyr, vad har det gjort med henne? Jo, hon är fullkomligt nedböjd. Då hon kommer in där så stannar Jesus sin predikan. Hans predikan är ju inget självändamål, han är till för människorna. Så går han henne till mötes. Det är min Jesus. Han säger inte kom hit. Han kommer. Hon har ju sökt sig dit och han kommer henne till mötes. Och då han gör det så räcker han ut sin högra hand. Inte så här utan med öppen hand. Och då han kommer ner till henne lägger han varsamt sin hand på kvinnan och säger: kvinna, du är fri från din plåga. Och i samma stund rätar hon på ryggen och reser sig upp. Och man tycker ju att det skulle ha brustit ut en våldsam applåd och folk borde ha jublat. Tycker ni inte det? Jag menar, antagligen kände ju alla till henne. Hon har ju hört till liksom gatubilden, alla visste om henne. De borde väl vara oerhört lyckliga att hon fick hjälp. Men inte då. Alltså det är en så konstig sinnesstämning. Så att om det inte går till på det sätt de tycker, om inte ritualen är precis som de tycker, då kan de inte ta emot Guds välsignelser. Och istället nu för att se undret så börjar människorna i synagogan hacka och kritisera och gå igång. Och det de inriktar kritiken på den dagen, det är att hon har blivit helad och befriad på fel dag. Det är inte Guds vilja att bota, att hjälpa människor på sabbaten. Alltså det är ju ett sånt, på ren svenska, det är ju ett sånt korkat resonemang. Så varenda en förstår ju här att det var ju inte seriöst. Man bara ska hitta någonting att kasta i ansiktet på Jesus. För man inte vill bekänna honom som frälsare. Det fattar väl ni allihopa. Att om det inte var Guds vilja att göra under den dagen så hade väl inget under skett. Eller? Det är väl inte svårt att förstå. Det är väl ganska självklart. Då tittar Jesus på dem. Och det tragiska är att de som går igång så här, de menas ju vara mycket lärda. Teologer och de kan sin bibel utan till, väldigt religiösa. Men har på något sätt kommit ändå så det har låst sig totalt. Då säger Jesus till dem, och jag gillar ju det som bondgrabb jag är, han tar en enkel bil. Är det någon av er pojkar, säger han, som har en oxe hemma i stallet? Jo, det måste de ju nicka, det hade de. Ja, säger Jesus, går inte ni ut och ger oxen vatten också på sabbaten? Jo då, det gör de ju. Här är en Abrahams dotter, säger Jesus. Det är som värme i hans ord. Här är en Abrahams dotter som Satan har hållit fången i 18 år. Och så kommer frågan, skulle hon inte få lösas från sin boja? Vilken fråga. Skulle hon inte få lösas från sin boja? Jesus befriar henne med makt över allt onda. Det är min Jesus. En sista bild. Jag sa jag skulle ta tre kvinnor. Nu handlar det om sjukdom, fysisk sjukdom. Vet du vad det är för någonting? Det vet jag att många här vet, för så ser vår värld ut. Sjukdom. Det berättas i Bibeln om en kvinna som har varit fysiskt sjuk i 12 år. Är det någon som har varit det? Så länge hon kan minnas nästan har livet varit präglat av sjukdom. Och så har det varit så brutalt så att egentligen det här att hon hade lite pengar på banken, det hade också varit med och skapat lidande. För läkarvetenskapen var inte så utvecklad på den tiden. Och så använder hon sina pengar och hon får goda råd från den och den. Han kanske kan hjälpa. Ja, men jag har hört om en där borta som kan hjälpa. Och så här har det hållit på i åratal nu. Då hon har kastats mellan hopp och förtvivlan. Blivit missräknad och besviken gång på gång på gång på gång. Och då hon kommer in i berättelsen i Bibeln, då är allt slutkört. Det står att hon hade gett ut allt vad hon ägde. Det var så nere på botten och skrapar. Och det tror jag vi kan ta också som en bild, billigt. Är det någon som vet hur det känns att vara nere på botten och skrapa? Är det någon som har känt sig så någon gång? Det kan gälla ekonomi, det kan gälla andra saker. Jag är helt slut, jag orkar ingenting längre. Det är som allt bara är kört. Men det är märkligt med Bibelns berättelser. Det verkar vara en Guds visdom också i att det är precis som om Gud låter oss komma till den där nollpunkten. Så han riktigt ska få chans att gripa in i våra liv. Då alla egna krafter är slut. Då kliver Jesus in på arenan. Vet du hur det gick till? De blev helad. Det börjar med att hon får höra ett positivt budskap. Tur att inte alla var så tysta då som de kristna ofta är i Sverige idag. Eller vad tycker ni? Tänk om ingen hade berättat för henne. Det kan du gå hem och fundera på. Hon får höra ett vittnesbörd. Kanske en grannkvinna som kommer in i trädgården en dag och säger: vet du vad? Jag var på Jesus möte igår. Och jag såg med egna ögon hur en lam reste sig från sin bår. Någonting sånt här kanske. Hon får höra ett vittnesbörd om Jesus. Och det myllar ner ett litet korn av hopp och tro i hennes hjärta. Jag kan tänka mig att den där cirkeln av negativt tänkande, den har varit alldeles låst i åratal. Plötsligt bryts den. Bara av att någon berättar om Jesus och plötsligt finns det en ton av hopp och tro. Tro skakar man inte fram ur rockärmen. Men det där som liksom föds och myllas ner här, det har växtkraft. Plötsligt skulle man kunna säga om henne, hon går där i sin ensamhet och bara vet att hon vet att hon vet. Hon bara har det inom sig. Det är ingen masspsykos. Hon är alldeles ensam. Men tron har växt till liv. Och den föder tankar. Det är det som är underbara. Hon har ju tänkt förut på allt negativt och sjukdom och elände. Plötsligt så bryts de mönstren och hon börjar tänka i andra banor. Och plötsligt så bara tanken finns där. Får fäst i hennes inre. Det skulle räcka för mig om jag fick röra vid den yttersta hörntofsen på mästarens mantel. Tänk vilken vision en människa kan få i sin ensamhet. Och tro är handling. Det har det alltid varit. Tro är handling. Det där har planterats i hennes inre. Och plötsligt är hon på väg mot sitt livs stora Jesusmöte. Hon kanske fick gå i flera dagar, det vet inte jag. Kanske stod borta i vägkorsningarna och frågade: är det någon som vet var Jesus håller gudstjänst ikväll? Jag har bestämt mig för att röra vid hans mantel. Och så kommer hon fram, packat med folk. Hon kunde ju ha sagt som Torbjörn Fälldin om kärnkraften: vi nådde inte ända fram. Minns? Kunde hon ha sagt. Ja, men packat i trängsel, hur skulle hon kunna komma fram? Men vet ni vad? Jag har lärt mig av livet och mötet med människor att då den där djupa längtan har fått fäst i en människas inre, då finns det inga hinder längre. Om så hela världen står i vägen, så ska min lilla hand fram och röra vid manteln. Hon kommer bakifrån, gör inget väsen av sig. Inte bevisat i Bibeln att hon har formulerat någon speciell bön med sina läppar. Men allt hon gör är ju uttryck för bön, för längtan och tro och bekännelse till Jesus. Och så kommer hon bakifrån, sträcker fram sin hand. Tänk vilken målmedvetenhet det kan bli då den där förvissningen har landat i hjärtat. Hon sträcker ut sin hand, får tag i den yttersta fliken på manteln. Jag skulle tro att hon står blickstilla och vågar nästan inte andas. Och jag tror att hon känner det rent fysiskt. Hur kraften går ut från Jesus in i hennes kropp. Hon står där och bara vet. 12 år av smärtor över. Jag är helbrägda gjort. Då vänder sig Jesus om och frågar. Vem var det som rörde vid mig? Och en del av lärjungarna är nästan arroganta och säger. Hur kan du fråga så? Du ser ju att alla tränger sig på. Och Jesus säger något intressant. Jag kände att kraft gick ut från mig. Och vet ni vad? Då jag läste en norsk bibelöversättning fick jag se att det Jesusordet var tolkat så här. Jesus sa, jag kände att någon gjorde anspråk på min kraft. Jag tycker om det uttrycket. Jag kände att det var någon som gjorde anspråk på min kraft. Och då kliver hon fram. Och Jesus bara bekräftar henne så vänligt. Var vid gott mod min dotter. Din tro har hjälpt dig. Jesus läkaren. En del säger till mig. Ni ska inte tala så mycket om helande. Det är väl inte så centralt. Då frågar jag. Vilken bibelöversättning använder du? Ja, men allvarligt talat. Vad handlar de 4 evangelierna om? Har du läst dem? Jag brukar fundera så här när jag läser dem. Undra hur stor procent av Jesu korta dyrbara verksamhetsperiod som upptogs just av att hjälpa de fysiskt sjuka, handikappade, lidande. Jag kan gråta, jag kan storgråta när jag tänker såna tankar. Jag är uppvuxen i familj där det har funnits så mycket smärta. Min tvillingssyster, hon var sjuk i 45 år tills hennes kropp inte orkade mer. Älskade Jesus. Bekände sig till honom, lovsjöng hans namn ända in i döden. Jag vill tala lågmält och respektfullt om det här med sjukdom och lidande. Det är ju svåra saker. Varför blir inte alla ögonblickligt helade, sa någon till mig lite mästrande. Och jag sa, hur skulle jag kunna svara på det? Jag är bara en enkel liten människa. Inte vet jag. Jag bara vet att Jesus sa att vi ska lägga våra händer på de sjuka. Han sa att det hör till detta att proklamera evangeliet. Att vi ska få se under och tecken som manifesterar budskapet. Jag läser i Bibeln att vi ska smörja de sjuka med olja och bedja trons bön. Därför gör vi det i den kristna kyrkan världen över. Och trots min svaghet så kan jag säga med förundran har jag gång på gång fått se att Jesus griper in och botar sjuka. Vem är Jesus? Han är frälsaren med makt att förlåta synd. Han är befriaren som driver undan allt mörker. Vem är Jesus? Han är den store läkaren. Där säger jag amen.